Den som fick lappskatten, den var ju rik. Så de tog pojken med, så for vi bort till den där holmen. Och när de kom dit så kunde de där gubbarna och hans sällskap gå över strömmen och gå dit på holmen. Men pojken slapp inte dit och de var inte så där dit heller. Dagen efter så gick pojken dit och såg lappskatten. Då kunde han gå dit på holmen. Då fick han vara med på att höra det, att de hade en rådplägning. De kallade för rådplägning, alltså en möten. Att de skulle ta och dela den där pojken. Och han hörde den själv. Men han var inte rädd. Men då var det någon gammal lappgubbe som sa, nej då, inte ska vi ta livet hon inte. Och för en år var det en annan en som sa, visst ska vi det, för att han kommer att bli den som kommer att störa våra gravar och vår skatt. Jag svarade en annan, det blir så långt i framtiden innan det sker, så vi har ingen makt att bevara vår skatt längre. Och det är den där forsen och den där lilla holmen där, den ligger ungefär 2 kilometer ifrån den där lappvallen. Och den där lappvallen då slutar så här mot bäcken och ner kanske. Ja, nu har den börjat växa igen, men nu har varit mest 1 kilometer åt vart håll, så är det så långt i den. Och nedanför det så påstår de att det är lappgravar, för det är kulle vid kulle. Jag har alldeles nyligen skickat till landsvårdsarkivet en del fotografi av en redaktions, eller från Folkbladet, en kvinnlig medarbetare där hon sitter på en kulle. Och det där lappgravarna som säger så stora ungefär som så här på bordet här. Och mitt i varje kulle är det precis som att det vore bränt eller som det ligger lösgjort. Och så på varje kulle så växte det en sån där tistel. En blå tistel. Så det ser riktigt vackert ut. Men om det är lappgravar, det kan inte jag säga. Det kan ju vara bara någon sån där vatten som har plöjt så det har blivit sådär. Jag har talat med Magnus Gästen om det där senare.
Hur många kullar är det då?
Ja, det är 100-tal. Mm. Ja, det är 100-tal. Nu har jag talat med Magnus Gästen senare om det är verkligt. Att det är, kan vara lappgravar det. Ja, sa han. Det är kanske att det är det. Men inte är det troligt inte. För när lapparna skulle begrava sina döda så lade de dem inte i sänkan. Utan de lade den på höjden. På en höjd utav ett berg. Och inte i en dal. Så han tyckte, han trodde inte på det, att det kunde vara lappgravar. Men det finns lämningar efter, eller märken efter kåtorna där. På den där lappvallen. Och den är ju inte genomsökt utav någon forskare till någon slag, för att man vill ligga så avsides. Men just det där, att det där spöket, just den där spökforsen, då ville de tro att lapparna hade sin offerplats där. Och så hade de begravningsplats nedanför själva den där vallen. Och vallen där hade de rena, de brukar mjölka, på den tiden mjölkade de ju renarna. Den var en mjölkarvall. Och så hade de då stugorna sina där kåtorna lite ovanför. Mm. Men nu håller på att växt björkskog i den plan där. Just bostäderna där har stått. Och jag har gått över den vallen många, många gånger sedan jag sitter själv. Men den där strömmen och den där offerplatsen, den har jag inte sett. Den ska ligga bara någon lite vit ovanför. Och nu har jag haft många berättare på det, för dels Johan Andersson och dels en gammal gubbe som heter Jon Masen, ja. Han heter Jonas Mattsson. Han heter Mattias Jonas Mattsson.
Varifrån är han?
Han var från Långstrand. Och han död sedan, ja, för 50 år sedan. Mm. Så han finns inte i livet. För han var gammal och han berättade det. Men Magnus Kjellström också, han berättade att han trodde sig ha hittat den vise sten. För han trodde att det skulle bli en österländsk, den vise sten.
Mm.
Men en gammal historia, eller sägen i våra trakter var det, att den som kunde hitta den vise sten, den hade sin lycka gjort. Och den kunde allting. För den visste allting. Kunde bota sjuka. Kunde allting på en gång. Sådär. Och så skulle hans far ha varit ute och vandrat i Satsfjället. Och så hittade han en sten som var alldeles vit och alldeles rund. Klokt rund. Och så gick han och bar den där sten ett tag. Men den var så märkvärdig att bära, för den var så tung. Den var bara tyngre och tyngre. Så till slut kunde han inte bära hem den, utan han var tvungen att ta och gömma sten. Tänkte gå dit dagen efter. Och han gick ju dit, pappan till Magnus Kjellström. Och Magnus Kjellström följde med, så han skulle hjälpa den att bära hem sten. Men de hittade den inte. Och så gick det många år och pappan till Fjällström dog. Och så en dag får de höra att det var en gumma, men hon vet jag inte vad hon heter, som hade hittat en sten. Och den där vackra stenen, så tänkte hon skulle ta hem. Och hon bar den en bit, men det var samma elände med henne. Hon rådde inte med bära den, så hon måste gömma den. Och så gömde hon den. Och sen har hon heller inte hittat igen den. Och nu trodde Magnus Kjellström att han skulle kunna hitta igen den. Så han har ju börjat forska efter den. Men han dog ju nu strax före jul och han har inte hittat den än. Han hann då aldrig. Han dog. Så den ligger ytterligare i gömmer. Så vi hoppas väl att det kommer en tredje som hittar, stenen och kommer fram med den. Jo, det finns mycket sådana där små sagor från gamla tider. Men det är ju det att det har... Man har ju nästan glömt dem. Ja, den berättas ju inte och ringer så vill lyssna på dem. Så det är ju intresse att berätta om dem.
Kan du berätta lite från dig själv bara?
Ja, man kan berätta lite för sig själv.
Det var ju mormor som hade berättat. Hur var hon,
vad ska jag säga. Hon var en som kunde allting och visste allting. Kyrksångarna, vikarierande kyrkklockare hade hon varit, byklockare i 30 år. Ville man ha ett par skor syd, så var det bara att jag går till henne, så sydde hon skor. Och hur hon kunde hinna alltid, det förstod man sig ju inte på. Hade stort jordbruk och sydde skor till allihop i byn där de kom med.
Vilken by var det?
Utvattnet. Snodde sensnören och gjorde rotkorgar.